Här följer del 2 som handlar om Brevikshalvön som är nummer 30 i serien Tyresö under en föränderlig tid med Göran Magnusson och mig, Gunnela Grell Lundgren, på Radio Tyresö 91,4. I det förra programmet berättade Göran om hur det var på Tyresö och Brevik från 1700-talet och fram till 1900-talet när markisen byggde sommarstugor. Han började med Brevik och Dyvik och fortsatte med en del andra torp. I det här programmet berättar han om Finborg och tegelbruket och jakten med mera. Varsågoda!
Sen har vi också då Finborg som låg vid Kallfjärden. Och det omnämns första gången i slutet av 1620-talet. Och då det här torpet var nog så att det arrenderades många gånger av tegelmästaren på tegelbruket och bodde där och hade jorden och även hade djur där. Och jag vet typ i början på 1900-talet så var det väl tegelmästaren Pettersson som arrenderade det.
Ja, det heter fortfarande Finborgsvägen. Finns
ja,
det där.
Det är ju så runt om i Tyresö i Sverige att namnen förekommer ju på vägar och sånt. Och det är ju väldigt trevligt när det gör det. Därför har jag väldigt lite förståelse för att man i dagarna har gått och ändrat namnet på Bollmorahallen till Forellhallen. Vad fast nu Forellen har med Tyresö att göra. Bollmorahallen sa ju att det är Bollmora. Så att en del förstår inte sambandet.
Och Tyresöhallen ligger väl vid Nyboda skola?
Ja, men jag menar...
För utsocknes är det svårt att hitta.
Ja,
jodå.
Men
i
vilket fall, det har ju en viss anknytning till Tyresö, alla namn på vägar och sånt, om de heter på det här gamla. Men då är det kulturnamn, så att säga.
Du, var efter Finborgsvägen låg gården?
Ja, det låg ända nere vid tegelbruket.
Det låg ända nere vid tegelbruket,
Så att jag tror att det revs när man, i samband med att man tog jord och så vidare, alla gröpper växte fram, man behövde mer lera, precis som på Kiruna, man behöver mer malm. Så måste man ta jorden ifrån gården och leran och göra tegelpannor utav.
Just.
Sen kom det här när tegelbruket lades ner, så kom ju gården också, hade försvunnit då. Och man hyrde ju då ut husen för sig och jorden för sig.
När var det ungefär?
Ja, det är
1900-talet.
1910-talet, 20-talet. Mm. I 1916 så står det att hyran för lägenheten utgörs av hyresgästen själv till gården i mandagsverken, 30 stycken, allt efter budning och förbinder sig. Säg lika så hyresgästen så erfordras från ägarens räkning utföra förekommande arbeten mot ömsesidig överenskommelse. Så står det ordagrant i arrendekontraktet. Det låg i trakterna kring Finborgsvägen, Lövsångarvägen och Kornknarsvägen där. Om man nu går in på en karta och tittar så kan man där i. I den där korsningarna låg det.
Man kan förstå att det fanns lövsångare och kornknarrar där.
Ja, det gjorde det när de här som namnsatte vägarna sen kom ut. Så tror vi att de gick på den vägen. Sen har vi ju torpet Nytorp. Som själva stugan finns ju kvar än idag, fast den är lite ombyggd. Den är också nämnd i första hälften av 1600-talet. Och den här torpet, det var ju ett ställe som man brukade ända fram till 1900 när man då byggde om. Det var ju då dåliga hus och så vidare, så att revs de gamla husen och sen byggde man ju upp en ny gård på ett annat ställe. Som vi kommer till sen här, som hette Bredtegen. Och det var ju där Öster bodde. Och då kom man att...
Bredtegen.
Bredtegen. Åken som alla de här skolan, Breviksskolan ligger på det. Det heter Bredtegen från början.
Ja.
För att det var en stor teg. Tegåker. Och den var bred. Och då hette åken Bredtegen. Och därför kom även gården att kallas för Bredtegen.
Ligger den kvar?
Det är Östers hus och det är ju kvar.
Det är, ja.
Vad heter den? Själva Nytorpskåken, den ligger ju uppe vid, på Måsvägen. Men de här Nytorp där tillsammans med Trintorp och tillsammans med Öringe, de kom sedan att arrenderas utav två bröder, en löjtnant Västerdal och en disponent Västerdal. Och deras föräldrar och det var ju de som ägde bagerin på Söder, på Bondegatan.
Mm.
Ett helt kvarter ägde de där. Stille Werners där, som du väl kommer ihåg. Stille Werner, sjukvårdsfirman.
Ja, jag kommer ihåg den, men jag vet inte var den låg.
Inte? Nej, den låg på Götgatan.
Jaha, närheten av Gunnarssons konditori.
Nej, på andra sidan.
Andra sidan. Ha.
Sen har vi ju, de här arrenderade då de här till jaktstugor och jakt. De hade all jakt på Tyresö. Och här skriver ju då arrendatorn på Nytorp eller på, sen på Bredtegen här att han var med ute och jagade med de här, alltså, och var han som hämtade de här bägge bröderna ner vid Erstaviken när de skulle komma med båt och sånt, och sånt körde de upp till jaktstugan här vid Nytorp eller Trintorp, och sen var de ute och skötte rev och jagade i hela Tyresöskogen. Där finns ju väldigt bra noterat utav en dagböcker utav sonen på Bredtegen där. Det är fantastiskt. Man redan på 1920-talet så har han skrivit dagbok.
Mm. Men det var väl ganska vanligt att bönder gjorde det, för att de ville veta när de hade sått och hur det var förra året.
Ja, och de som kunde skriva. Mm. Var knappt, det var ju inte alla ens då på 1920-talet som kunde skriva.
Jag har en gammal dagbok om min pappas farfar.
Ja.
Hur han köpte och sålde gårdar och hur han sådde och födde barn. Och
det är nedskrivet och det är ju för att kunna titta, gå tillbaks ett år hur man sådde och... Ja. Allt sånt här, att vädret var och hur den där avkastning och...
Mm. Mm. Det var noga med det där.
Ja. Sen har vi ju Mokär. Den stugan, Mokärsvägen, den finns just kvar, ligger ju hela gården kvar väl. Fast uthuset är ombyggt till något bostad det också, tror jag. Men i alla fall, ombyggt är den. Också den här gården, Mokär, är ju omtalad på 1600-talet. Och då bodde det en Tyresögodsets humlegårdsmästare här. Och han var också klockare tydligen i Tyresö. Man ser då i de här gamla protokollen från 1820-talet, då står det att inhysmannen Johan Henriksson i Mokär, inte Mokär utan Mokär hette det på den tiden då, var ägare till en ko och en tacka. Och då ser man då att även en man som var inhus på gården kunde ha djur. Annars är det väl, om man tittar på bouppteckningarna på under 1800-talet, så är det precis som på alla andra ställen, så fanns det i det här fallet var det 4 kor och 7 får. Och sen hade han 2 hästar. Och det är ju den besättningen som finns på torperna ju.
Den gården ligger kvar?
Den gården finns kvar.
Och bebos?
Ja, det är väl en sommarstuga, förmodar jag. Sen om man går till 1920-talet så arrenderades gården av en person som hette Algot Pettersson. Och han arrenderade även gården Svartbäcken som vi kommer till här. Där han skulle då göra för det här arrendet 35 parkörningar med grus och väg till exempel, och plus en massa andra arbeten han skulle lägga ner.
Vad är parkörning? Det är två hästar.
Det, ja. Han skulle även enligt kontraktet här då 50 jondagsverken sommartid samt 25 jondagsverken vintertid. Dessutom av 24 enbärskörningar förutom de här parkörningarna. Så att hela tiden så jobbar ju de och gården i stort sett. Och torpet, det var ju en bisyssla många gånger för de här stackarna.
Ja.
För de skulle iväg och jobba så fort och gården kallades. Dagen efter skulle de ställa upp. Så att de kunde ju aldrig planera att åka bort någon gång. För hade de aldrig möjlighet till. Men
någonstans att bo i alla fall.
Ja, de hade någonting och hade ett trädgårdsland och en ko. De fick lite mjölk och så vidare.
Var låg Svartbäcken?
Ja, Svartbäcken, det ligger på Älmoravägen. När man åker från Breviks-hållplatsen där uppe vid affären låg och där planen tidigare var för bussen och ner mot Älmora, så finns det en väg som heter Svartbäcksvägen eller något sånt där. Och det ligger till höger då när man åker ner och in en bit in där. Och det gården finns kvar också, eller minst boningshuset. Och alla de här husen då på den här tiden, de hade bredtak. Man tycker att vi hade ju stort tegelbruk i Tyresö och sånt. Alltså borde det vara tegeltak på allting.
Ja.
Men läser man de här gamla asyneprotokoll och sånt, så ser man att det är bredtak på väldigt mycket. Och här var det bredtak på logen, det var bredtak på boningshuset som bestod av två rum och förstuga. Och det var bredtak på bastustugan och fähuset och foderladan. Allt står det att det var bredtak på. Så det var det vanliga, och det ser vi ju på Alstorp. I det kontraktet så var det bredtak, och tittar man på de här arrendetorperna nere vid Visvas och sånt, så var det bredtak på dem.
Det var billigare kanske?
Ja, det
enklare.
Vi hade ju sågar och sånt, det var ju medan teglet såldes. Och när det väl blev tegeltak på husen, då var det udda tegel. Det var inte det som den bästa kvaliteten, utan då var det sne och vinda och lite så här då, som man la på. Och därför är, när man la tegeltak, jag har ju varit med om och på, det var ju ett tegeltak på brudhuset där jag bodde på Udbygård. Och där fick man, och även på uthusna, där fick man alltid kanske byta och vända på för att de skulle kunna passa in, så det inte blev för mycket springer och sånt på teglet. När det gick sönder någon tegelpanna.
Mm.
Sen arrende på, kan man se här på när det gäller Svartbäcken. Och det är också någon gång här på 1900-talet, nu sa jag, så står det att han ska utföra 158 mandagsverken och 50 kvinnodagsverken. Och sen ska han utgöra 24 enbetskörningar, lämna 5 famna bryggved, 200 kärvar löv, en kanna hallon, 2 kannor smultron, 4 kannor lingon och 2 kannor blåbär till godset.
Så att, markisen då?
Till markisen, ja. Så att de här torparna fick ut och plocka och så vidare. Det fick de ju, här säger jag då, mandagsverken och kvinnodagsverken. Sen fanns ju jondagsverken och barndagsverken och sånt här också. Som barn och andra, de gamla, fick ställa upp och jobba med.
Och markisen kunde leva flott.
Just det. Och torparen skulle också underhålla ett par oxtömmar vid herrgården. underhålla tilldelade vägsträckor på landsvägen och tegelbruksvägen, spinna 5 skålpund lin samt lämna 2 tjog färska ägg under våren.
Det var ju mycket att göra. Svartbäcken det här.
Det är Svartbäcken. Och det här fanns ju på de andra torperna med, sånt här krav.
Det var Svartbäcken som låg på Älmora vägen.
Ja, det ligger i den närheten där. Mm. Och då har vi kommit in på det där med tegelbruket och teglet här. Tegelbruket det tillkom ju då under 1600-talet. Tyresö hade ju en väldigt stor efterfrågan på tegel i Tyresö, för att då byggde vi ju slottet, vi byggde kyrkan och även fallerna, de här 3 industrifallerna behövde ju tegel och så vidare. Så att här byggdes upp då en stor tegelbruk.
Det stannade inom Tyresö?
Nej,
i alla fall.
Man sålde också tegel till stan och så vidare. Det står så här i handlingarna: utav tegelbruken i riket, vilka är och så belägna att teglet därifrån sjöledes transporteras till städer eller andra lika fördelaktiga avsättningsställen, erlägges vid dess framkomst vid tullen utom den vanliga tullavgiften 1 1/3 öre för varje 100 tag tegel. Och det här var då en extra skatt man tog ut på teglet.
Så sålde man till Stockholm så skulle...
Ja, tegelbruket som betalade tullet då för att få ta in det till Stockholm.
Ja, apropå tull som är aktuellt nu.
Ja, just det. Men det här står ingenting om honom i Amerika.
Konstigt.
Och man kan ju se också i mitten av 1800-talet att tegelbruket var stort. Då bodde 100-tal personer där nere.
Och det? Oj.
Och det fanns ju 2 stora vita byggnader och röda byggnader som man sa då, som var bostadshus där.
Låg det vid foten utav berget?
Ja, det låg man en bit ifrån berget. Men ute där. Och även de här hade ju lite djur. Det var ju lite vanligt att, så att jobbarna där, en tegelarbetare hade en häst. Tegelslagare år 1849 finns det upptaget en häst, 4 kor och en tjurkalv, 4 får, 2 små lamm och samt 2 svin efter en tegelslagare.
Det var ju rätt så mycket.
Ja, det är tänkbart att den här tegeln bodde på ett Fintborg då. Mm. Det vet jag inte. För det är väl troligen att det var han som bodde där. Sen så finns det ju också upptaget en hel del fiskegrejer och sånt där.
De fick fiska?
Ja, då, det här kom ju senare. Oh. Bestämmelsen när markisen hyrde, arrenderade ut.
Ja, just det.
Innan fick man fiska.
Ja, det här, var det här 1800-tal?
Det här är början på 1800-talet. De här bägge husen jag pratade om, de revs ju på 1930-1940-talet. De här jobbarna som var på och arbetade på tegelbruket, de kallades för bruksgaltar.
Galtar?
Ja, bruksgaltar. Medan de som jobbade nere vid Uddby kvarn kallades för klipaltar.
Jaha, och de, bruk från tegelbruket, ja, och kli från
kvarnen,
säd. Då.
Från kvarnen. Och enligt uppgift så var de här och slogs med varandra då och då. I fyllan och villan så. Gängbildningar redan på den tiden då, mellan byar.
Du, kligaltar, var sa du de höll till?
Ja, kligaltarna var vid Uddbykvarnen.
Vid Uddbyfallet alltså.
Ja, just det. När vi väl kom igång med skola och så vidare så fanns det ju en skola vid tegelbruket också på 1860-70-80-talet.
Vad sa du?
Ja, 1860-1890-talet.
Ja, 1860-1870.
En annan grej som dök upp i handlingar här jag hittade, så är det att av handlingar från Stockholms renhållningsprogram skogsbolag, tror jag det var jag hittade, så står det att 1897 framgår det att det skedde byggnads- och reparationsarbete vid Stockholms stads uppfostringsanstalt för gossar och egendomens grubba. Mm-hmm. Och det här avtalet var upprättat 8 maj 1895. Så att då fanns det här uppfostringsanstalter som fanns ju ända in på 1940-talet. Där storlöparen Arne Andersson var lärare till exempel.
Så var han, jaha. Och, men du, vem skulle bekosta reparationerna och byggnaden?
Nej, men det kommer jag till. Mm. Arbete för bygget blev försenat på grund av bergets beskaffenhet. För att få det hela att fungera måste entreprenören skaffa erforderliga material som sten och trä med mera. På grund av brist på lättare kommunikationer måste transporterna ske med dragare från långa vägen från Stockholm eller från Tyresö. Alltså de här, det var en entreprenör som hade tagit sig an det här jobbet då. Och han skulle då skaffa material som inte fanns i närheten, och då måste han ju få det till skrubba. Det fanns ju ingen utbyggda bilar och sånt här på den tiden, utan då måste han ju skaffa hästar. Men åkarna i Stockholm ville inte köra med sina hästar så långt ut. Så de, skulle de köra så tog de dubbel taxa. Och det här ställde ju till problem för den här entreprenören. Så då tog han och anskaffade barkassar för att sjöledes forsla material från Tyresö tegelbruk. Så alltså han skulle köpa då, och då skulle han köra det med barkassar, alltså det är ju båtar som han rodde. Och från tegelbruket upp till Uddbykvarn. Alltså Uddby längst upp där. Men då la Uddbykvarn aktiebolag hinder i vägen i det de begagnade sig av sin rätt som strand- och markägare, stipulerade det villkor som han skulle betala, att han i förhållande till rättighet att lossa och transportera tegel över deras mark, då skulle han inköpa 20 000 tegel som låg, tydligen de hade fått över där nere. Och det skulle han då köpa till ett högre pris än vad de begärde vid tegelbruket. Och det här gick ju inte heller ihop för den här entreprenören. Och sen då, när han då skulle komma igång i alla fall, då frös Kallfjärden. Så då fick han ingen användning, kunde han inte nyttja båtarna han hade köpt in.
Hur skulle de gå sen då? På landsväg bakom häst?
Ja, då blev det ju då med hästar och så vidare. Då blev han ju tvungen att nyttja den dyrare grejen. Men här visar det i alla fall att man sålde tegel till skrubba. Sen har vi ju, som du nämnde tidigare här, Öringehamns båtsmanstorp. Som ligger vid strand... Vad heter strand... Heter det inte
Nej, är det inte utanför Brevik?
Jo, det är på Brevik.
Heter det? Sandängarna heter det.
Så heter det. Sandängarna, ja. Det är ju från precis början från 1700-talet, det här båtsmanstorpet. Och det tillhörde ju då Södermanlands båtsmanskompani som var förlagt till Karlskronas örlogsstation. Och dit fick ju då alla båtsmän här ifrån Tyresö och Södertörn och så vidare tåga ner. Alltså tåga, det innebär att gå. Fast det är gamla handlingar så står det att man tågade ner. Och det var ju då att gå i 50 mil.
50 mil?
Ja, det är från Tyresö och ner till Karlskrona.
Oj, de skulle gå hela vägen dit.
De fick gå dit ner. Och då skulle de på vägen då kunna inhysas hos bönderna på vägen. Och då var det ju massa olika restriktioner. Att man fick inte lägga alla på ett ställe, utan man skulle lägga ut dem så att inte... För de där bönderna fick ju inget betalt.
Det var tvångsinläggning.
Ja, det var det ju. Då skulle de fördelas på olika...
Höskullen kanske?
Ja, det är höskullen ju. De skulle ligga om det nu fanns något hö. De skulle ju bära med sig en ryggsäck med vissa grejer i sig. Det var ju Det var ju inte bara gå fritt och så vidare. Och man tänker på skor och kläder man hade att gå och tåga i. Det var inte såna här sportkläder av idag.
Skavsol.
Ja, då. Och när det väl lades ner det här båtsmanstorpet på slutet av 1800-talet, på 1890-talet, så kom det arrenderas av båtsmannen där som hette Lindberg. Alltså båtsmansnamnet på det torpet, det var ju Hammarklo. Men det var ju bara den båtsmannen, så länge han tjänstgjorde så hade han det namnet.
Sen hette han Lindberg.
Sen både före och efter hette han Lindberg. Och det var ju att varje båtsman hade ju ett speciellt namn. Och det var ju för att man skulle kunna lätt skilja på dem. Mm. Ingen fick heta lika då i den som tillhörde den gruppen. Och där står det också då i det här kontraktet då på 1890 att jakt och fiske inte fick idkas utan särskild tillåtelse. Så småningom så sålde man ju det här torpet. Men först när gamle markisen dog så delade man ju upp Tyresö mellan de tre arvingarna. Det var ju Claes och Johan, och sen Karl hade ju dött då. Så att det var hans dotter Ann-Marie som delade på Tyresö. Så 1937 när Tyresö var på gång och skulle sälja hela Tyresögodset till Stockholms stad. Och då sålde de tillbaka den här torpet till Tyresögodset för att inte försvåra för Stockholms stad och då försäljningen i samband med Stockholms stad här. Så att då fick godset köpa tillbaka det av de här som ägde det. Men det blev ju som sagt var ingen försäljning av till Stockholms stad i alla fall sen. Utan då sålde man ju så småningom det här till privat ego.
Var inte Sager inblandade?
Det var Sager som ägde det. Det var Sager som Tyresö. Så när man köpte och byggde det här så var det ju utav Sagerska stärbhuset. Eller utan någon barnbarn eller vad fan. Jag tror inte han hade några barn, men någon släkting där. Som sålde det till Tyresö i alla fall. Och för att kunna köpa det så fick man ju då dela upp det på tre tomter där också. Man kunde stycka den ut av och sälja så man fick in lite pengar.
Du har just hört del 2 av Brevikshalvön som är nummer 30 i serien Tyresö under en föränderlig tid med Göran Magnusson. Efter sommaren kommer den tredje delen som handlar om Brevikshalvön på Radio Tyresö 91,4. Och jag heter Gunnela Grell Lundgren. Vi skiftar mellan lyckan och svår.